Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Då säger vi hallå och god dag slash kväll till dig som lyssnar på den här podden som heter Mord mot mord, och den görs av dig, Anna Sandell, och av mig, Karin Londré. En av de bästa intropresentatörerna som vi har i det här landet. Jag.
Absolut. Jag tycker det var toppen.
Tack snälla. Tack snälla.
Det var tydligt och klart.
Ja, tydligt och raka vägen fram, kan man säga.
Exakt så.
Kul att du är här, Anna.
Kul att du är här, Karin. Hur mår du?
Men jag mår bra, tycker jag. Är lika förvirrad som vanligt.
Vem är inte det? Du är i gott sällskap.
tack snälla. Det känns bra. Men du mår också bra utöver den allmänna förvirringen?
Absolut.
Ja?
Absolut.
Har du någonting du vill berätta för lyssnarna?
Det lät som att jag skulle ha det.
Men vi pratade precis om att vi hade en sak som vi skulle berätta för lyssnarna. Alltså för literally typ en och en halv minut sedan. Skojar du nu?
Jaha! Eller? Gud, jag är så osäker.
Alltså, nej, men det jag pratar om är alltså att vi ska göra en live, alltså vi ska sända live.
Ja, exakt.
Ja, du trodde att det var den andra hemligheten som jag tyckte
den
att
andra grejen som vi skulle prata om i liven, ja, trodde jag.
Nej,
det
den menar du. Nej. Vad grovt om jag hade tvingat dig att avslöja.
Okej, hörni, den 13 december klockan 18.00 så har vi den stora äran att få sända live med Podplay.
Exakt, alltså i Podplay-appen så kommer vi liksom ha en livesändning där. Och vi tänker väl att vi kommer dra något fall antagligen tillsammans. Men det som är härligt där är också att ni kan skriva till oss. Så liksom live.
Vi kan ha live interaktion med
varandra. Exakt, så vi tänker att vi kan svara på lite frågor. Eller om det är något annat ni tycker att vi borde göra. Eller whatever. Jag vet inte vad ni tycker att vi vill borde göra. Men ni kan i alla fall säga det till oss i live i appen. Så att vi tänker att det kommer bli liksom. Alltså jag tänker att det kommer bli som en bättre version av när vi gjorde sände live i Facebookgruppen.
Just det, det var ju för sig mysigt. Så det här kan nog bara bli. Det här kommer bli super mysigt.
Exakt.
Så att vi lägger väl upp instruktioner typ i vår Facebookgrupp,
ja,
tänker jag ändå.
Det gör vi verkligen.
Det funkar.
Men det är alltså
men
13 december.
Ni kan ju boka det redan nu.
Vänta, skriv upp det i er kalender. 13 december 18.00 livesändning med Mord mot mord. Kommer bli urmusigt. Kommer det inte bli.
Det kommer bli urmusigt.
Nej. Kommer bli tydligt, klart och inte är det minsta förvirrat.
Exakt, inte som det här gången.
Inte, alltså, absolut. Okay. Inte alls som det här.
Då ses vi då.
Det ses vi då. Men,
och innan dess så har vi lite mer att göra. Ja. Berätta, har du något härligt tips som du brukar ha?
Jag tror typ inte jag har det.
Nej.
Ska vi se. Har jag kollat på någonting som är värt att nämna? Nej, alltså vi har typ redan glidit in i det här liksom riktigt dåliga julfilmsträsket.
Ah, kul. Har ni sett den med Lindsay Lohan?
Vi har absolut sett den med Lindsay Lohan på Netflix. Ah. Det var härlig. Men det fick mig att tänka om att jag förra året, antagligen vid jul antar jag, lyssnade på en poddserie som handlade om alltså just konkurrensen mellan de två som gör den typen av filmer. Det vill säga traditionellt sett och innan Netflix gavs in så var det Hallmark, alltså de som gör kort, och Lifestyle.
Ja.
Och jag lyssnade på en podd som handlade om det, om den konkurrensen och varför det liksom ser ut som det gör typ, och varför det dussin, alltså massproduceras de här superlökiga julfilmerna om en tjej som åker hem till sin småstad över julen och typ upptäcker julens mening med sitt ex. Alltså alla är ju exakt likadana och jag älskar dem. Och jag tror att det var Business Wars och att den heter typ, nej vänta, jag tror till och med att den hette typ så, Christmas Movie Wars. Och det var en härlig podd, så det vill jag säga.
Ah, kul. Det är bra tips.
Har du det?
Heller bra tips.
Har du något tips?
Jag började titta på den svenska serien Nattryttarna som baseras på den otroligt sorgliga historien om Hästgården.
Just det.
Du vet.
Aha.
Den finns på C-more.
Var det, verkar bra?
Ja.
Ja. Jag tror att det, vad heter det? Jonas Karlsson?
Jonas Karlsson.
Karlsson, ja.
Han är jättebra. Jag läste någon recension att nu kommer hela svenska folket hata Jonas Karlsson för den här rollen.
Ja.
Eller liksom för att han är så bra i rollen. Så,
väldigt tråkigt för honom. Men det är
så den kan man se på C-more.
Ja, kul. Bra, bra tips ju.
Yeah.
Men du, ska vi bara rakt av?
Vi kör.
Ja.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Okej, då är det jag som börjar den här veckan.
Ja.
Tyvärr har jag valt ett franskt fall.
Igen, du kan inte hålla dig borta från det franska språket.
Nej, men alltså, och den här gången har jag liksom valt ett franskt fall där en fransk mening spelar alltså en central roll för hela fallet. Och jag kan absolut inte för mitt liv uttala den här meningen.
Så, jag ser fram emot det här.
You're in for a treat, helt enkelt. Men jag kan i alla fall uttala några av namnen. Och till exempel kan jag uttala namnet Ghislaine Delanty. Hon föddes i Versailles 1926 inne i en fin familj. Hennes pappa var en framgångsrik industriman, men under andra världskriget deltog han och jag tror också hennes mamma i den franska motståndsrörelsen, och de tvingades liksom fri landet. Det verkar också som att hennes pappa dör alltså under landsflykten. Men Ghislaine är då liksom kvar i Frankrike när hennes föräldrar lämnar landet. Hon gift sig ung och får en son, och sen så skiljer hon sig. Och när hon gifter om sig så gör hon det med en mycket rik man som heter Jean-Pierre Marchal, som gjort sin förmögenhet på bildelar. Och det var verkligen, det var liksom en rejäl förmögenhet. Alltså de hade bra med cash. Och hon tillhörde ju liksom redan Frankrikes elit. Men med Jean-Pierre så får hon liksom ett ännu mer välbeställt liv. Och när han då tyvärr går bort så ärver hon alltihop. Och Ghislaine Marchal är i början av 90-talet drygt 65 år gammal och en rik änka som delar sin tid mellan sitt hem i Schweiz och sitt sommarhus på franska rivieran. Alltså i mitt huvud när jag började läsa om det här så var det verkligen ett slott. Kommer du ihåg att jag gjorde ett annat franskt fall som verkligen utspelar sig på slott. Eller du vet, en stor... Det är inte riktigt så. Jag skulle säga att det ändå är ett hus, verkligen. Men det är ett hus på franska rivieran i en sån jättefin liten pittoresk bergsby. Och du vet, det har så här en jättefin utsikt och typ en stor pool. Och det ser verkligen underbart ut. Huset heter La Chamade. Mm-hmm. Och det verkar... Alltså hon... verkar faktiskt leva ett otroligt liv, måste jag säga. Jag vet inte hur det är i Schweiz, men när hon är då på La Chamade, så hon jobbar ju då inte, utan hon har typ så här jättemycket vänner. Hon lever ett väldigt socialt liv, mycket så luncher och middagar. Hon dricker champagne vid poolen, äter frukost och läser tidningen i sängen. Alltså, du vet, du fattar.
Så drömmigt.
Så jävla, jävla drömmigt. Alltså hon levde exakt så. Alltså min tolkning då är att hon levde exakt så som man vill att en liksom rik fransk änka på rivieran ska leva.
Ja. Yeah.
Och hon verkar också typ ha varit en väldigt fin och bra person. Och hon var väldigt, väldigt omtyckt av sina vänner. Och hon var också väldigt omtyckt av dem som liksom jobbade för henne. För hon hade någon slags typ hushållerska eller liksom städare slash hemhjälp, och hon hade också trädgårdsmästare och typ som sådana som tog hand om huset, som jag förstår genom, inte där hela tiden liksom, men ändå återkommande då. Vid 11:45 på förmiddagen söndagen den 23 juni 1991 så pratar Ghislaine i telefon med sin vän Erika. Så säger man det absolut inte på franska, men jag kommer säga det så då. Hur skulle du säga det på franska?
Jag gillar det.
Erika.
Ja,
kanske. Hon kommer heta Erika nu. De kommer överens om att Erika ska komma till La Chamade för lunch dagen därpå. Men sen säger Ghislaine att hon måste lägga på, för hon har bråttom att göra sig i ordning eftersom hon ska till sin vän Colette och hennes man på födelsedagens lunch klockan 1. Men Ghislaine kommer då aldrig hem till Colette. Så redan vid 13:30 ringer de, alltså Colette och hennes man då, till La Chamade för att höra var hon har tagit vägen. Men där är det ingen som svarar, och det gör att de direkt liksom blir oroliga, för att hon har förstås liksom otroliga manners. Alltså hon är inte en person som är sen. Och nej, om hon är sen eller har blivit sen så skulle hon höra av sig liksom. Så att de blir oroliga. Samtidigt så är det så här att hon är ganska privat av sig, och de har hört lite grann det ryktas om att hon kanske typ har en man som de, alltså det är lite oklart. Vissa säger att han är italienare, andra säger att han är grek. Det är lite så här dolt,
en älskare,
lite dunkel. Alltså exakt, hon är en älskare typ. Så de tänker att så här, det kanske är någonting som har hänt i hennes privatliv som har gjort att hon inte kommer. Och att hon har, för att hon har liksom behövt ändra sina planer med kort varsel eller någonting. Men de tycker att det är konstigt, och när de fortfarande inte hört av henne vid sextiden på kvällen så åker Colette till La Chamade och ringer liksom på dörren, men där är det ingen som öppnar. Senare på kvällen försöker de ringa igen, och fortfarande ingen som svarar. Dagen efter dyker då Erika upp som avtalat 11:30 för sin lunch med Ghislaine, och fortfarande ingen öppnar. Hon och Colette kontaktar en tredje vän. Det här är Ghislaines, alltså hon bor... Hon beskrivs som granne i vissa källor. I andra källor så bor hon typ 800 meter bort. Men hon bor liksom i närheten i samma by. Hon heter Francine. Så de här tre då, som i mitt huvud är verkligen så här... Alltså den här trion, jag älskar dem så mycket. Liksom så här rika franciskor i 60-årsåldern med svinstora solglasögon. Så tänker jag att de är. Så de tre liksom träffas och är då liksom oroliga för sin vän, och Francine kontaktar bolaget som liksom jobbar med säkerheten på La Chamade. Alltså, hon har någon slags som firma typ, och som jag förstår det så har Francine samma då liksom. Så att någon representant från det säkerhetsföretaget kommer dit, och tillsammans så går de då tidig eftermiddag den 24 juni in i huset. Där inne är det släckt och tyst. Dörren är öppen vad jag förstår det, och nycklarna sitter i låset. Larmet är inte påslaget. Den enda persienen i huset som är uppdragen är den i Ghislaines sovrum. Brickan med resten av Ghislaines frukost står i köket, och de som är där får liksom känslan av att hon bara har gått upp på morgonen och du vet så här försvunnit spårlöst typ. Senare under dagen så söker man igenom huset en gång till. Alltså inte polisen, utan återigen då liksom det här säkerhetsföretaget. Och man kan då konstatera att det inte finns några tecken på inbrott sett till liksom dörrar och fönster. Och att det ligger en hel del smycken och andra värdesaker runt om i huset. Vilket då skulle tyda på att det kanske inte är ett inbrott. Men samtidigt så finns det en sak som är märklig. Och det är att Ghislaines handväska står öppen lappen på sängen och den är tom. Så okay. Där verkar det som att någon har liksom stulit liksom då. Men återigen, inga spår av Ghislaine Marchal. Efter det så ringer man polisen och på kvällen kommer de till huset och börjar sin sökning. Och de hittar inte heller någonting då i de här liksom rummen där de har varit tidigare. Men de blir snart intresserade för en dörr, av en dörr som leder till ett källarutrymme. Alltså huset har typ som en utbyggnad och den utbyggnaden har någon slags källarutrymme typ. Så dörren är låst, men man hämtar nyckeln som ligger på den plats som den, där den alltid låg, det vill säga en låda i Ghislaines sovrum. Och man låser upp dörren, men får inte upp den. För den är då barrikaderad inifrån.
Okay.
Och går inte få upp mer än typ 2 centimeter.
Skumt.
Det står en liksom någon slags fällsäng i vägen. Och den är svår att rubba, men inte nog med det. Det finns också ett typ metallrör fastkilat på något sätt som liksom håller emot. Och den är väldigt, extremt svår att rubba. Så det krävs liksom okay. att flera män typ puttar, sparkar och slår innan man till slut typ, alltså lyckas mer eller mindre bända upp dörren. Typ. Och när man kommer in så ser man då blodfläckar på golvet. Det här källarutrymmet har flera rum och i rummet längst in, det är där varmvattensberedaren finns, så hittar man då Ghislaine Marchals kropp. Hon ligger på mage med ansiktet mot marken, benen har hon mot den bakre väggen och armarna liksom framför sig. Hon har på sig sin morgonrock som är upprullad mot midjan och hon har blivit utsatt för ett fruktansvärt våld där hon har varit liksom, gärningsmannen har använt någon slags tillhygge och även kniv. Liksom så att det finns en knivvåld mot både överkroppen och halsen. Hon har också försvarsskador på händer och armar. Och så har hon skrapsår och blåmärken på armar och ben. Och baserat på placeringen av kroppen och även att hon till exempel då har skrapsår på översidan av fötterna gör att det ser ut som att hon kanske har liksom släpats dit.
Okej. Okay.
Och en rättsläkare kommer senare att beskriva det som att den här gärningsmannen, för man kommer fram till att det lär ha varit en man, varit målmedveten men klumpig i attacken. Vilket är
fruktansvärt. Beskrivning.
Extremt. Ja. Det finns då mycket liksom att undersöka på den här brottsplatsen och liksom i kroppen rent rättsmedicinskt. Men det finns också ett annat bevis som kommer att bli synonymt med det här fallet och liksom under en period var som ett uttryck i Frankrike. För på 2 av dörrarna i källaren så står det något skrivet. Egentligen så är det samma meddelande på båda dörrarna. Men på ena dörren är liksom texten ofullständig. Alltså som att någon har avbrutits mitt i då.
Uh-huh.
På den dörren där, liksom är, där meddelandet är avslutat så står det det är det här då som jag inte kan uttala.
Ja, spännande det ska bli.
Ja.
Av flera anledningar.
Tack snälla du. Alltså jag kan verkligen inte uttala det här. När ska du komma och hjälpa mig egentligen?
Men jag är inte så alls bra på franska heller.
Alltså det står är, om jag bara skulle läsa det rakt upp och ner som det liksom som det står, så är det Omar Matuer. Vad hur tror du man säger det då? Omar Matuer, kanske.
Ja. Mm? Ja.
Det betyder alltså Omar dödade mig. Och det är alltså skrivet då i blod. Och vem var då egentligen här Omar som Ghislaine Marchal pekat ut som sin egen mördare det sista hon gjort innan hon har dött? Jo, det ska jag berätta för dig. För att polisen kommer snart att få reda från just Francine som jag var inne på innan att hon och Ghislaine delar en trädgårdsmästare. Och han heter just Omar. Omar Radat föddes 1962 i Marocko och var ett av 6 syskon. Hans pappa flyttade redan när han var liten till Frankrike och jobbade som trädgårdsmästare för att kunna skicka hem pengar till sin familj i Marocko och liksom försörja dem på det sättet. Men när Omar blev vuxen bestämde han sig för att flytta, liksom följa i sin pappas fotspår och också flytta till Frankrike och också bli trädgårdsmästare. Och hans, det är alltså hans pappa som hjälper honom att få anställning hos en rik änka på franska rivieran. Och det är då Francine. Så att Omars pappa har jobbat där jättelänge liksom. Och nu hjälper han typ in sin son i den tjänsten. Så han börjar jobba där. Och efter ett tag då så börjar Omar dela sin liksom trädgårdsmästartjänst mellan Francine och Elaines trädgårdar. Så han jobbar på, i båda två. Han hade aldrig gått i skolan, han kunde inte läsa och inte skriva och pratade väldigt lite franska. Men trots det så kom han väldigt bra överens med båda de här damerna och de tyckte väldigt mycket om honom. Han var liksom en pålitlig, hårt arbetande man som de ofta hjälpte på de sätten som de kunde hjälpa honom. Omar var gift med en kvinna som heter Latifa, lite osäker på om hon gift, de gifte sig innan han flyttade till Frankrike eller om de gifte sig i Frankrike. Men hur som helst så bor de i alla fall tillsammans i Frankrike. Och Latifa jobbar också för Ghislaine under en period. Hon är liksom hushållerska där. Men det är bara under en avgränsad period som jag förstår det. Ett tag bor de också i en studielägenhet på Ghislaines tomt. Och de får liksom jättemycket hjälp från både henne och Francine. För att de har då barn. De har ett barn först. Och när hon, men när de väntar, rimligt, att de har ett barn först. Det är inte alla som har det. Vissa får två barn direkt, men det är ändå undantaget.
Kanske. Eller tre eller fler.
Verkligen så sant. Det var länge sedan man tänkte på Octomom.
Alltså, gud!
Men hur som helst, jag tror att när de har ett barn så bor de då i, liksom, på Ghislaines property. Men när det är under perioden när de väntar sitt andra barn som de liksom bestämmer sig för att så här, skaffa något eget. Så de bor i en lägenhet i en stad liksom en bit bort då. Omar hade ett problem. Han spelade på, eller han hade kanske fler problem, det vet jag inte. Men han har ett problem som är att han spelar på spelautomater. Och oftast så är det bara småsummor, alltså sånt han typ har råd att förlora. Men ibland går det värre. Och det är ju inte direkt bra med två små barn och tajt ekonomi. Han hade, du vet, vid några tillfällen fått förskott av sina chefer. Och det är lite oklart om det är att de vet om att det är på grund av hans spelskulder, eller om det faktiskt är på grund av hans spelskulder, men han har i alla fall fått liksom förskott av dem för att få det att gå ihop. Och det här är då någonting som liksom ändå hänger över den här familjen den här liksom sommaren 1991. Så att nu är vi då liksom där i juni och Ghislaine har blivit mördad och då i steget blod liksom pekat ut Omar som hennes mördare. Och det gör ju att det här fallet känns väldigt liksom open and shut. Alltså mordoffret har identifierat sin mördare. Omar
men hur
grips.
Hade det blivit blockerat sådär?
Ja, alltså vi kan återkomma till det. För att det där är superkonstigt. Men du måste ha lite mer liksom bakgrunds grejer kring det.
Jag ger mig till tåls.
Ja, bara en liten stund. Så Omar grips och polisen börjar förhöra honom. De förhör honom då på franska, ett språk han knappt kan. Alltså han kan typ grundläggande, det är verkligen
typ
grundläggande.
Som vi.
Alltså verkligen, han är typ lite bättre än jag. Nej, men han kan typ väldigt grundläggande saker och sen så kan han typ så, han kan jättemycket trädgårdsmästarterminologi, men det hjälper honom inte i det här förhöret liksom.
Nej.
Men han förstår efter ett tag att de tror att han har mördat Glenn Marshall och börjar då idogt liksom neka till brottet. Han säger att Ghislaine var som en, alltså en andra mor till honom, att han aldrig skulle skada henne. Men som sagt, han förstår väldigt lite och upplever också att polisen typ inte lyssnar på honom. De skriver typ bara vad de vill. Och han typ försöker så säga saker till dem på arabiska. Men de typ...
Gud, att han inte får en tolk.
Nej, exakt. Och de här förhören pågår jättelänge. Och Omar fattar inte då liksom att han varken kan be om tolk eller om advokat typ. Mm. Så rättsläget är ju inte supersäkert helt enkelt.
Nej.
Och polisen, vad jag förstått så finns det också anteckningar från polisen där de säger att han inte har några, verkar ha några problem alls att förstå franskan. Men det har han verkligen. Alltså han kan inte flytande franska på något sätt liksom. Så de börjar då förhöra sig om vad som har hänt under den här dagen. Och han säger då att han har jobbat hos Ghislaine den här söndagen trots att han vanligtvis var ledig på söndagar. Men han har åkt därifrån innan 12 för sin lunchrast. På vägen hem har han stannat och köpt en baguette till lunch som han ätit framför tvn, och sen har han åkt iväg igen. Hans familj är inte hemma för att de är hos hans frus familj, eller föräldrar, för att de firar Eid den här helgen. Så han har typ också varit där innan, men sen åkt tillbaka för då att jobba liksom. Så att han har sen, som jag förstått, åkt tillbaka och fortsatt jobba efter lunchen. Han har inte sett Ghislaine, säger han. Polisen kollar det här bageriet som ligger liksom närmast hans lägenhet, men ingen där säger sig ha sett honom. Så att den här tiden, för den här lunchrasten ligger ju då precis under det korta fönster, det lilla fönster som finns för att Ghislaine ska kunna mördas. Det vill säga efter att hon lägger på med Erika, innan Colette och hennes man börjar ringa. Det är ju bara 1 timme och 45 minuter däremellan liksom. Mm. Och det är ju precis under den tiden han säger att han haft sin lunchrast liksom. Men som sagt, polisen kollar med bageriet. Ingen där har sett honom liksom. Och han har också sagt att han, om det är liksom precis efter, eller jag tror att det är någon gång mellan 1 och 2, så säger han att han har ringt till sin fru eller till hennes föräldrar och pratat med dem. Men när polisen kollar hans samtalsregister så har inga samtal kommit liksom. Nej. Så att det ser ju inte jättebra ut. Och dessutom säger han att han inte har varit i källaren där Ghislaines kropp hittades på flera månader. Men när man kollar hans skor som han hade på sig den dagen, så hittar man liksom, du vet, alltså partiklar eller typ damm eller sådär, som stämmer överens med golvet i källaren. Mm-hmm. Så han har liksom misslyckats med att skapa ett alibi. Alltså han har liksom blivit tagen med att ljuga, eller vad man ska säga. Så det ser ju inte bra ut för Omar, helt enkelt.
Nej.
Och sen är det då det här meddelandet i blodet. Och det som är konstigt med det här meddelandet är att det är felskrivet rent grammatiskt. Det är någonting med något jävla particip som jag, du vet, inte förstår. Alltså det var så, när jag började läsa på om det här så fick man sån, du vet, flashbacks från när svenskans grammatik, eller typ när man började läsa ett annat språk, och man bara, hur, när grammatik plötsligt kändes som matte typ. Det vill säga, jag fattar ingenting. Svårt. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Och då läste jag inte franska, delvis på grund av att jag insåg att jag kommer aldrig förstå den här grammatiken typ. Men det är i alla fall, alltså delvis är det något liksom, något då particip. Och sen så verkar det också som att det är ett genusmisstag. Alltså som att det är skrivet som att Ghislaine är man när hon är kvinna. Förstår du vad jag menar?
Mm. Mm.
Och det finns de som menar att Ghislaine inte borde ha gjort de här felen. Med tanke på hennes sociala status och framförallt med tanke på att franska är hennes modersmål, så tycker de då att det här liksom låter konstigt. Det hon skriver är alltså Omar Ma Tuer med ER på slutet. Men det hon borde skriva var Omar Ma Tue med bara E och alltså accent.
Okay.
Så det är liksom en ändelse som är fel typ. Mm. Å andra sidan så förekommer den här typen av grammatiska misstag då och då i saker man vet att hon har skrivit. Alltså när man kollar på liksom anteckningar och sådär. Och texten är också så tydlig. Alltså de här bokstäverna skrivna liksom i blod är också tydliga, att man kan göra en handstilsanalys på dem som säger att, alltså, de matchar delvis med Ghislaines. Typ.
Mm-hmm.
Samtidigt kan ju då det här, alltså det faktum att de här bokstäverna är så himla himla tydliga, vara liksom ett argument mot medlandets äkthet. Alltså det är liksom skrivet extremt tydligt, och många tycker då att det är konstigt att Ghislaine, med alla de här skadorna, alltså hon är skadad till liksom huvudet, i magen, i bröstet, i halsen. Alltså att hon har ställt sig upp och liksom klart och tydligt skrivit det här meddelandet i sitt eget blod, låter liksom konstigt. Och att hon sen då, när hon är klar med det, ska ha gått över till den andra dörren och skrivit meddelandet igen, men liksom mitt i då fallit ihop och sen ändå på något sätt lyckats ta sig till det här stället. För hon hittas inte precis nedanför den väggen eller så, liksom, utan hon hittas en liten bit bort igen. Typ. Och sen så har vi då, som du var inne på, det här med det här att den liksom reglad inifrån. Polisen säger länge att det finns ingen väg ut ur källaren utöver den dörren som är blockerad.
Men är det någon kvar nere i källaren fortfarande?
Nej, polisens teori är att Omar har alltså attackerat henne ner i källaren, sen gått upp därifrån, låst dörren, men hon har då liksom blockat för dörren för att han inte ska kunna komma tillbaka igen. Och det som stärker den teorin är att det verkar som att det finns en del blod liksom nedanför den dörren. Och hon har också, verkar det som, varit vaken. Alltså man tror att det kan ha tagit liksom 15 minuter eller till och med upp till en halvtimme innan hon dog. Liksom. Mm. Så att det finns ju en möjlighet utifrån det perspektivet att hon både kan ha skrivit det här medlandet och även liksom har blockat dörren. Det som är med den här liksom, källaren då är att det verkar som att det faktiskt finns en annan väg ut men som polisen aldrig undersöker. Det är liksom en journalist som senare gräver fram att det finns i ett angränsande rum så finns det fönster som leder ut. För att det finns typ en hantverkare som säger att han har jobbat med de fönstren. Eller förstår du vad jag menar? Typ, så att det,
ja, jag fattar.
Det finns åtminstone inte i polisens anteckningar att man faktiskt har kollat det liksom. Så det finns en möjlig väg ut, men det finns också då en möjlighet att hon ska ha kunnat göra det här. Och sen är det så här, hur mycket kraft har man i kroppen att typ trycka upp ett jävla järnrör som liksom blockar dörren och den här liksom spjälsängen utav fällsängen typ. Å andra sidan, om man kämpar för sitt liv så kanske man samlar den kraften. Alltså förstår du vad jag menar liksom? Och det här grammatiska felet är ju också en sån sak som man är så här, hur bra grammatik har man? När man håller på att blöda ut, typ.
Mm.
Och samtidigt som det återigen då är märkligt sättet hon hittas. Det vill säga att det verkar som att det finns mycket på platsen som tyder på att hon har släpats dit hon har, där hon har dött. Det finns också saker som tyder på att hon har fått slag medan hon har legat ner. Det finns bland annat, du vet, bloddroppar som tyder på det. Och det finns också rättsmedicinska experter som säger att om man har fått den typen av slag som hon har fått så har man inte ställt sig upp igen och sådär. Så det är helt enkelt väldigt, väldigt mycket oklart. Och det är en jättekonstig brottsplats liksom. Så att, som sagt, det finns massa konstigheter här. Omar sitter där han sitter. Han har uppenbarligen liksom begått misstag eller ljugit om sitt alibi. Och att också det här att han har då varit inne i källan och sådär. Det är mycket liksom motstridiga uppgifter. Men det blir ytterligare motstridiga uppgifter när det visar sig, när försvaret då inser att polisen har frågat fel bageri om Omar har varit där.
Och
När den här rättegången börjar typ, om det är 2 år efter eller 3 år till och med efter brottet har begåtts, och när de väl typ pratar med rätt bageri så är de så här, ja, han brukade vara här ofta, men de har ju ingen aning om han var där den dagen.
Nej, såklart.
Och partiklarna på skorna kan också ha varit där långt innan, så att det finns ju egentligen inga bevis som binder honom till brottet, men polisen är då säkra på att de har gärningsmannen, och rättegången börjar 1994. Och då presenteras som sagt den här åklagarsidans teori att de anser då att det här är så här. Han har haft jättedåligt med pengar på grund av sitt spelande. Han har bett sin chef om att få förskott, och när han inte har fått det så har han blivit rasande och jagat ner henne i källaren där han attackerat henne med liksom de här 2 olika mordvapnen. Man har aldrig hittat mordvapnen. När han lämnar henne där så låser han dörren, lägger tillbaka nyckeln där han då vet att den finns för att han jobbar i huset. Och samtidigt så tar hon sig upp för trappan, barrikaderar dörren inifrån så att han inte ska kunna komma in igen. Sen skriver hon sitt meddelande i sitt eget blod innan hon då till slut dör. Mm-hmm. Försvaret menar då att det saknas tekniska bevis, att det har begåtts massa misstag under utredningen, att liksom, som sagt, en del rättstekniska undersökningar visar att en del av skadorna hade hon fått redan hon låg ner, och liksom de här andra sakerna som jag nämnde precis. De lyfter också fram då att Omar inte haft några problem alls med Ghislaine, utan såg henne som en andra mamma. Det är ju svårt att, eller du vet, ja. Mm. Det kanske han gjorde, eller så här, det är ju svårt, det är ju inget bevis direkt. Men man lyfter också då fram att det så under såväl utredningen som rättegången förekommit en hel del rasistiska föreställningar gentemot Omar på grund av hans ursprung och hans religion. Alltså det sker massa skit i rättssalen som har att göra med att han är muslim liksom. Så att det finns en, alltså polisen har då det här utpekandet, de har hittat vad de menar är ett motiv för det, de har hittat vad de menar är teknisk bevisning och försvaret menar att det inte finns liksom. Men Omar kommer då att dömas till 18 års fängelse för mordet på Ghislaine Marsall, och samtidigt så blir den här meningen då Omar dödade mig synonym med typ rättsröta och justitiemord i Frankrike. För bland folket så är liksom tron på Omars oskuld väldigt, väldigt stor. Omar protesterar då mot domen från fängelset, bland annat genom typ flera hungerstrejker. Och till slut så får hans och andras många protester något slags resultat. Och det här är märkligt liksom. För 1906 så blir han delvis benådad av Jacques Chirac. Mm-hmm. Och släpps redan efter bara 4 år, alltså 1998. Men han är alltså inte friad, utan han är dömd för ett mord. Men han är typ benådad, men inte riktigt. Och det här känns som en sån... Alltså det känns som en situation som är vidrig för typ alla inblandade. För att han, som jag förstår det, så finns det fortfarande... Gör det här liksom fortfarande att han är begränsad på vissa sätt. Han lever som en fri man, men det finns liksom begränsningar i typ vilka jobb han får ha och den typen av saker. Det blir jätteuppmärksammat det här. Folk kommer fortsätta tro att han, för att han är ju dömd för att ha mördat Ghislaine liksom. Och samtidigt som att hennes familj och hennes vänner, alltså fallet anses ju vara avslutat. Så att det finns ju heller inget liksom, man kan ju inte börja utreda det igen, om du förstår liksom. Så att fallet anses avslutat trots att han och folk liksom, även folk runt omkring honom tycker att det ska öppnas igen. Han får avslag på typ massa ansökningar om det innan det 2015 kommer nyheter om att det hittats manligt DNA på brottsplatsen som inte tillhör Omar. Mm-hmm. Och det, jag tror att det är om det är 4 eller 5 olika liksom manliga DNA-spår man hittar. Men det finns också då 31 DNA-spår från en och samma man som inte är Omar blandat med Ghislaines i det här medlandet.
Men gud...
Med detta så kommer då en framgång. För 2021 så meddelar man att Omars ansökan om en ny rättegång ska utredas.
Mm.
Men den 13 oktober i år avslogs ansökan.
Va?
Alltså, det man menar är att det finns en sån himla stor risk att DNA-proverna hanterades på felaktiga sätt 1991. Aha. Så att antagligen är spåren som man har hittat i DNA-provet från den hanteringen och ingenting som egentligen fanns på brottsplatsen. Ah, och andra sidan känns som att man, jag vet, de kanske i och för sig testade det och var så här, det här är labbets. Det vet jag inte. Det har jag inte sett några nyheter om liksom. Men det här är ju ändå på något sätt pågående. Alltså det var nu för bara knappt 2 månader sedan.
Vad sjukt.
Så frågorna kring Ghislaine Marsalls död är liksom, det är många frågor som fortfarande är obesvarade, och det enda övriga liksom konkreta spåret om andra misstänkta som jag har hört om var ett fängelseerkännande från Ghislaines hushållerskas ex, för när, och det här är hushållerskan som jobbade för Ghislaine samtidigt som hon dog. Men Omar sa i förhör att hushållerskan stal från Ghislaine. Och det här exet som då sitter inne, han säger också att Ghislaine, han säger att Ghislaine har sparkat hans ex eftersom hon stal från henne. Och att då han, de liksom efter det har bestämt att han ska råna Ghislaine som hämnd för det. Men han trodde inte att hon skulle vara hemma när han kom dit. Och när hon var det så liksom dödade han henne istället då. Men när polisen kollar närmare på det här så visade det sig att han låg på sjukhus när Ghislaine mördades. Så det här är uppenbarligen något vidrigt han gör för någon slags uppmärksamhet, antar jag. Det har då som sagt funnits teorier om att hon kanske dejtat någon. Alltså hennes vänner har då som sagt fått hintar om det. Men att hon var så sjukt privat så att de inte visste vem det var. Och det är ingen som har liksom klivit fram eller sådär. Och om det var så att hennes kille var i huset den här morgonen så känns det som att någon, åtminstone typ någon av dem som jobbade där borde typ ha sett till honom liksom. Francine då har alltid stått på Omars sida. Alltså hon är övertygad om att han inte har begått mordet på hennes vän. Och hon döms till och med för att hon typ har undanhållit bevis vid något tillfälle.
Är det sant?
Ja, alltså hon står verkligen benfast på hans sida. Ghislaines familj, å andra sidan, tror stenhårt på hans skuld. Och menar att ifrågasätta huruvida hon skrev meddelandet som pekade ut honom är att ta hennes sista ord ifrån henne. Mm. Och utifrån det perspektivet, alltså om man tror liksom att han är skyldig, så är ju det verkligen fruktansvärt på något sätt. Alltså det var bara, det var någonting med den liksom, den vinkeln som bara var så heartbreaking. Mm. Som allt annat i det här fallet, den här hela podden förstås. Visst är det konstigt?
Mm.
Och att så det här, att det, den här meningen bara liksom blir så superikonisk i Frankrike under den här tiden liksom. Jag har i alla fall lyssnat på avsnitt 170 av podden Evidence Locker. Jag har läst artikeln A Socialite, A Gardener, A Message in Blood, The Murder That Still Grips France på New York Times. Den är skriven av Norimitsu Onishi. Jag har läst Written Blood av Anthony Davis på Crime Magazine. DNA Twist to Mystery of Villa Murder av Stuart Jeffries på Guardian. På Unsolved Mysteries forumet på Reddit. På engelska Wikipedia om fallet. Och också då den väldigt omfattande franska sidan med.
Wow.
Med mordet på Ghislaine Marchal.
Det var Omar sjukt.
Dödade mig. Visst var det? Visst var det? Ja.
Tack, Karin.
Det var värt mina extremt taffliga franska försök, tycker jag.
Jag tycker det var bra. Bra jobbat. Okej, bra jobbat.
Tack snälla du. Det ska bli intressant att se vad du har att komma med den här veckan.
Tack! Nu ska jag hitta mitt manus samtidigt som jag tar ett bett på min kexchoklad. För jag har inte ätit den, för jag kom på att det knastrar.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
På 1700-talet så tyckte en man vid namn Jacob Aman och ett gäng i hans närhet att deras kyrka började hamna på glid och bli för världsliga.
Jag hatar när det händer.
Och det gillade de inte alls. Ja, de hatade också när det hände. Så Jacob bestämde sig för att starta en egen grupp. En egen grupp som kom att bli Amish.
Mm.
Och de blev förföljda i Europa, så på 1700- och 1800-talet utvandrade de till USA, där de så småningom landade då i Pennsylvania. Och idag är Pennsylvania hemvist för Amish, och där finns det tydligen 40 olika Amish-samhällen. Och de här är då olika strikta med hur man ska liksom leva sina liv, liksom hur det ska efterlevas. Och som du vet, som säkert alla vet, så lever de ju så här väldigt isolerat från omvärlden. De pratar Pennsylvania-tyska och de lever på ett sätt som liksom, det kan väl bara kallas för väldigt, väldigt gammaldags.
Alltså vet du vad jag mest förknippar dem med?
Mm.
Att du vet så kärna smör med en sån lång pinne.
Ja men, och jag tänker typ liksom det här, deras häst och vagn och deras, så kommer du ihåg den här serien som gick på MTV?
Amish in the City.
Exakt.
Det är helt sjukt.
Det var ju helt sjukt program. För de som inte har sett det, så var det då när ungdomar från ett Amish-samhälle åkte till en storstad i USA liksom. Och
typ... Men är det de som har Rum Springa?
Ja, alltså, jag tänkte på det, för att, men de är typ ganska unga när de har Rum Springa som jag förstår. Eller det börjar i alla fall i tonåren.
Ja, ja men exakt.
Men det är alltså... typ bara det.
För de Rum Springa är att de
mycket
åker...
Amish in the City.
Nej, ja, men...
Nej. Rum Springa är typ att de börjar träffa typ... alltså de börjar typ träffa andra ungdomar. Alltså det är inte nödvändigt att de åker därifrån. Det betyder ju springa runt. Men det, jag tror inte att det är nödvändigt att man lämnar sitt,
nej,
sitt
okej, samhälle. Man vill inte göra Amish in the City liksom.
Nej, jag tror inte det. Jag tror det var liksom en väldigt... De tog Rum Springa till sin yttersta spets. För jag förstår det mer typ...
Att man typ är såhär, som att de vinkar till sin granne som har jeans på sig.
Ja, men typ. Och att, nej, jag tror inte ens att det handlar om att de ska liksom vara utanför det samhället. Utan det är typ att de såhär, känns nästan som att det är typ att de ska träffa en framtida partner. Och allting görs typ i, inte bevakat, men typ bevakat av en vuxen och sådär.
Okej.
Okay. Så har jag förstått det i alla fall.
Ja, okej. Okay. Intressant. Ja.
Men så de lever ju liksom som man gjorde på 1800-talet. De driver jordbruk, sitt jordbruk som de liksom gjorde då. De kör häst och vagn, du vet, allting är som förr helt enkelt.
Mm.
Och de är ju då väldigt inne på det här med att de ska vara självförsörjande. De använder liksom inte el.
Kul att de har liksom blivit moderna på något sätt. Inte med elen då, men det här med att vara självförsörjande.
Ja,
de är bara
absolut.
Så mandelmans med sämre frisyrer.
Typ. Men så de är ju så väldigt sparsmakade. Man får typ inte försäkra någonting. Och om det händer någonting så liksom i samhället, så är det inte så att man typ kopplar in polisen, utan man liksom löser saker internt så att säga.
Mm.
Och de går ju då, de har så här gudstjänst varannan vecka, men då kan den pågå i typ så här 3-4 timmar. Och liksom deras house of worship, eller vad man ska kalla det för, är hemma hos folk istället för. De har liksom ingen klassisk kyrka. Utan det sker i hemmet. Ja, jag tyckte också det var ganska intressant. Och de som så ambulerar liksom runt i familjerna. Så att om du ska få ha, då får du reda på det i väldigt god tid. Så att du och dina hinner städa och laga mat.
Så känner jag ju även nu när någon kommer hit. Att jag måste reda på det väldigt
100%
god tid.
100% jag också. Och traditionellt då så fick de ju väldigt mycket barn. Och det är ju dels för att de inte typ får använda preventivmedel, men också för att de behövde vara jättemånga, just eftersom de typ gjorde all mat. Exakt. Mm. Gjorde all mat. Det gör ju vi hemma också. Men du fattar vad jag menar. Inte från scratch. Och idag ska vi då till ett av de här Amish-samhällena. Till Rockdale Township, som ligger i Crawford County i nordvästra Pennsylvania.
Ah, gud vad intressant.
Mm. Och dit flyttade 1983 en familj vid namn Gingrich med deras 11 barn. Och de har bott någon annanstans innan, och jag vet inte exakt vad som är liksom rationalen bakom flytten, men de har bott i något annat Amish samhälle och innan, och så flyttar de då till Rockdale Township. Och de är då de första som liksom slår sig till ro i den här staden, och sen så är det jättemånga som kommer efter dem typ.
Så det var liksom ingen stad när de kom helt enkelt?
Eller? Nej, eller det var kanske andra som bodde där, men den första Amish som kom dit.
Okay, och
de kanske, du vet, så att det var de som påbörjade det Amish-samhället så att säga.
Just det.
Och när de flyttade dit så var sonen Edward Gingrich 19 år gammal. Och Edward hade redan som liten liksom inte varit helt smidig i efterlevandet av det då levnadssätt som han och hans familj och det samhället han levde i som ville att han skulle. Han var nyfiken på the English, som alla som lever utanför Amish kallas. Och när han då liksom var 19 och upp i tonåren där, så började han typ så här jobba i en verkstad, för tydligen så fick man arbeta med vissa power tools. Och så han jobbade i en verkstad där det också verkar ha liksom jobbat folk som inte var Amish och sådär.
Fattar.
Och det här, liksom, flera saker då, bland annat att han gillade att arbeta med typ en borr istället för en klassisk handskruvad. Okej, dåligt exempel, jag vet inte, någonting. Det har liksom, hans intresse för the English och deras sätt att leva tolkades liksom som en varningsflagg, såklart, av familj och andra runt omkring honom. Och så när han träffar då en ung kvinna vid namn Katie som bor då där också, så blir folk liksom lite oroliga. För att Katie är då biskopens syster eller brorsdotter, och hon bor då med sin mamma och sin pappa och sina 15 syskon där. Och hon beskrivs liksom av folk i samhället som en snäll, hårt arbetande, troende och from kvinna. Alla egenskaper då som värderades.
Som du har.
Tack.
Okej, okay, så de liksom, är så här, okej, okay, ska han verkligen vara ihop med den här? För hon är toppen och han är a bit of a troublemaker typ.
Exakt så. Och hon är verkligen så här, du vet att folk är typ, hon blev alldeles för snabbt kär i honom. Alltså du vet det så här, det här känns inte bra typ. Nej men du vet, liksom,
nej, jag fattar, folk tycker jag.
Men det verkar ändå liksom ha, det verkar ändå ha varit så till slut att uppfattningen att hon skulle ha gått inflytande på honom liksom vägde tyngre. För det annonserades då att Edward och Katie skulle gifta sig. Och de vägs en dag av hennes då farbror eller morbror som var biskop. Vilket var då han som, det är liksom den högsta i samhället typ. Och de gifte sig. Det verkar liksom vara bra. Det verkar lyckligt. Det verkar vara under kontroll. De får ett barn. De får två barn. De får så småningom tre barn. Och det som börjar som ett liksom, i alla fall utifrån sett, helt vanligt och lyckligt äktenskap börjar liksom gå lite snett, eller vad man ska säga. För Edward, han mår liksom inte bra. Han blir mer och mer deppig. Han drog sig undan mycket mer från familjen. Han ägnade väldigt mycket tid åt sitt arbete i verkstaden, där han då fick nära kontakt med en person då som var så kallad English, alltså en som lever utanför samhället.
Mm.
Och det här var då en man vid namn Dave Lindsay. Och Dave tyckte då att Edward skulle lämna Amish-samhället och överge den tron och istället ansluta sig till den kristna tron. Och Dave sa då att annars skulle Edward hamna i helvetet.
Nej men.
Så han verkar ju liksom inte heller alltså.
Tänk att ha liksom tjänat smör för hand hela sitt liv och så räcker det ändå inte för att inte hamna i helvetet. Då är fan
verkligen
Gud a bit of a dick.
Faktiskt. Nej men det liksom är så här, du vet, han är gift med henne som efterlever, du vet, hon är typ den perfekta Amish hustrun. Han typ han mår inte bra liksom, och sen så är han på jobbet då, och så är det också någon som fidar honom med typ så här, den tron du har, det du lever efter, det är inget bra, du borde verkligen lämna det. Så han känner sig liksom ansatt eller osäker typ på vem han är och du vet så. Och det blir tydligt efter ett tag att det inte bara är att han är liksom deppig och låg, som ju alla kan vara, men han är på allvar sjuk liksom. Han börjar hallucinera och beter sig liksom allmänt obehagligt och märkligt, så att liksom folk i hans närhet blir mer och mer oroliga för att det verkligen är någonting som inte liksom är bra. Och vid något tillfälle så ringer de också då till läkaren, vilket är ju typ unheard of. Alltså du vet, de sköter ju allting internt. Så att han får åka in på sjukhus för att han har, du vet, han gör så här saker, han har typ hoppat ut genom ett fönster någon gång. Alltså du vet, han gör så här och ser saker, och han är verkligen sjuk liksom. Så han får åka in på sjukhus, och väl där på sjukhuset då så blir han diagnostiserad med paranoid schizofreni, och så får han då såklart medicin, vilket också är då så här, det gjorde man typ inte. Alltså vet, modern medicin, de var mycket mer så holistisk approach typ. Men han får psykofarmaka, och den hjälper ju såklart, för det gör ju medicin. Men han tycker då att medicinen, även om den typ tar bort hans hallucinationer och sådana saker, så får han blir liksom mer och mer avtrubbad. Han tycker inte om den han blir med medicinen heller, om du förstår vad jag menar. Han tycker då, det beskrivs som att han blir så zombieliknande. Så han bestämmer sig att så här, sluta med medicinen bara. Vilket ju är liksom inte så bra. Och samtidigt då som han slutar med medicinen så fortsätter han ju så här och umgås då med Dave och andra i Daves närhet också via verkstaden. Som fortsätter då för att liksom så här lobba för att han då inte ska vara kvar i liksom inom Amish-samhället och att han istället då ska ansluta sig till deras tro. Vilket jag antar bara är liksom kristendomen fast på en annan take eller man ska säga. Och att han då, ja så här... De är på honom och det här ska då, sägs det, ha lett till att Edward då började tro typ att han så här hölls fången av hans fru. Att du vet, det var hon som höll honom kvar i det här Amish-samhället fast han egentligen skulle må bättre någon annanstans. Det jag läste att han typ har sagt att han liksom typ tänkt att hans fru är djävulen typ.
Oh.
Så jäkla hemskt. Och så en dag i mars då 1993 så säger Katie typ till honom, de är hemma, så säger hon så här, det är ju de här personernas bröllop idag men du mår inte bra så jag kommer åka själv med barnen och du får vara hemma och jag har bett dina bröder att titta till dig liksom från, liksom de får turas om och titta till dig så att du mår bra. Och det liksom reagerar han väldigt dåligt på. För hon står i köket och fixar med lite olika saker så här och då går, när hon säger det här och då kliver han fram till henne och slår henne rakt i ansiktet. Enligt vissa källor så har då Katie tidigare visat spår av att ha blivit slagen hemma, så du vet hon har haft blåmärken och sånt på kropp och ansiktet. Men eftersom alla liksom minds their own business så var det då ingen som hade vet följt upp på det här utan mer bara så här, det här sköts inom husets fyra väggar. Men den här gången blir hon i alla fall väldigt rädd. Det har hon säkert blivit många gånger förut om det var så att han slog henne. Men hon skriker då efter deras äldsta son som är 6 år gammal och ber honom att springa hem till sonens farbror, alltså Edwards bror, för att be om hjälp. Så den här stackars pojken då springer en dryg kilometer typ över ett fält och det är så snö ute. Och han springer barfota för att hämta sin farbror. Och farbror då liksom hoppar upp på en häst och du vet rider tillbaka till Katie och Edwards hus. Men han kommer tyvärr för sent för när han kommer dit så lever Katie inte längre och det är tydligt att det har skett något liksom otroligt våldsamt där. Så Edwards bror blir liksom rädd för sin egen skull också. Hans bror verkar, alltså Edward verkar väldigt så här, han känner liksom inte igen honom typ. Han blir rädd att någonting ska, att han ska, du vet, agera och göra någonting mot honom. Så han bestämmer sig, alltså brodern då, för att springa till en familj, då en sån här English familj, för att låna deras telefon och ringa efter polisen. Och Katie har då blivit allvarligt misshandlad till döds och efter att Edward då har slagit henne tills hon inte längre lever så har han också tagit ut hennes organ ur kroppen. När polisen kommer då till platsen så är han inte inne i huset utan han liksom typ inte hittar, då polisen liksom stöter på honom när han typ går längs en väg med sina 2 yngsta barn som är 3 och 4 år gamla. Och han liksom, han erkänner att han har gjort det. Han säger typ att han har gjort det för att han typ tror att hon är djävulen. Han är liksom, har verkligen fått, han har vanföreställningar kring vad som händer. Och i förhöret sen då, liksom efter när han är på polisstationen så är det sen så han bara, men liksom, vi måste kunna rädda henne, det kan inte vara för sent. Det är som att han inte alls liksom förstår vad som har hänt. Nej, det är bara så jäkla mörkt. Han då erkänner allting och uttrycker liksom djup ånger för det. Han ställs såklart inför rätta för det här och döms som skyldig till dråp med psykiska problem. Och för det då så döms han till minst 2,5 år och max 5 år i fängelse.
Okej.
Det är ju väldigt kort tid liksom. Men han sitter 5 år i fängelse. Och jag ska säga också det. Många tycker ju då liksom att han istället för att bli dömd till dråp.
Till vård,
Precis, att han borde ha blivit dömd till vård, för att han var ju liksom uppenbart
alltså om man säger sjuk. Så här, ja, exakt, om man säger så här, det här hände på grund av att han var sjuk, eller här hände när han var sjuk, och sen ändå var så här, och nu stoppar vi in dig i fängelse, eller det är en så konstig dubbelhet i det, typ.
Jättekonstigt. Alltså verkligen jättekonstigt.
Eller man bara, nu får du ett jättekort straff på grund av det, men du får ingen, ja.
Ingen hjälp efter liksom.
Typ. Nej.
Eller under tiden eller någonting. Nej. Så det har ju varit liksom ändå så här, många som har reagerat på det typ.
Ah.
Han sitter 5 år i fängelset, så han släpptes ut ur fängelset 1998. Och efter att han då har kommit ut ur fängelse så har liksom hela hans familj och de andra då i samhället tagit helt och hållet avstånd från honom.
Ja.
Så han är liksom inte välkommen tillbaka hem till dem. Något som han såklart tar väldigt hårt på. Han har så här, försöker ha kontakt med sina barn vid något tillfälle, så typ, alltså han typ kidnappar sin dotter, fast hon är ju såklart med på det, men han vill typ träffa dem. Alltså du vet, det är så här, han, ja. Det är bara liksom så här väldigt, väldigt mörkt allting som sker efter att han kommer ut. Så att när han då kommer ut, jag vet inte om han sysselsätter sig på något vis eller du vet vad som händer, men han bor hemma hos sin advokat i Cambridge Springs i Pennsylvania. Oj. Och när han var 44 år gammal så begick han självmord i en lada på advokatens mark. Och det var hans advokatsfru då som hittade honom. Och innan han begått självmordet så hade han skrivit ett meddelande i damm som fanns på typ en hink där det stod, snälla förlåt mig. Och Edward Gingrich var den första amish att dömas för mord någonsin. Så att det är liksom,
oj, jävlar, vad sjukt.
Lite speciellt ändå. Men det är ju så otroligt sorgligt när man tänker på ett samhälle som lever liksom, som, när vi idag har så mycket, och det här var ju då i och för sig 93, men även då hade så mycket mer kunskap om psykisk ohälsa och du vet, allt sånt där, än på 1800-talet, och så lever man ändå som på 1800-talet, och du vet, ja, det är bara smörkt att tänka på. Och så otroligt sorgligt för Katie och deras små barn som liksom var hemma när det här hände, och det är bara så jäkla, jäkla hemskt, verkligen.
Ja, och som förlorar båda sina föräldrar och liksom, åh gud vad hemskt. Uff, det där var fruktansvärt sorgligt.
Otroligt hemskt faktiskt. Jag har sett delar av Investigation Discovery's Murder in Amish County, The Original Amish Murder. Och sen har jag läst Katie Gingrich Murder, Where is Ed Gingrich Now? Av Shraman Mitra på cinemaholic.com. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. Och sen så Convicted Amish Killer Commits Suicide, Police Say, av Marissa Rosenbaum på Reuters. Och sen har jag lyssnat på The Devil We Know, avsnitt 10, och det avsnittet heter Edward Gingrich.
Oh. Du, tack så mycket.
Tack snälla du. Och tack alla ni.
Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Och sen så hörs vi också i den här liven. Den 13 december.
Det ska bli trevligt.
18, i Podplay-appen. Den är gratis att dra ner och sådär. Mm. Jag tror kanske man måste bli medlem. Men det kostar ingenting.
Nej, det är super.
Och då kan man ju också, om man vill lyssna på våran podd, en dag tidigare. För den kommer på onsdagar i Podplay-appen. Det glömmer man lite.
Det är perfekt. Ja, det är nice.
Men först och främst så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Podplay.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.